Åh, vad jag är glad att ni är med mig även denna vecka. Ja, ni har kommit till podcasten Nemo möter en vän och detta är avsnitt nummer 252. Och denna vecka har jag med mig skådespelerskan Julia Duvenius och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Julia Duvenius är en skådespelerska som har tillhört Dramatens fasta ensemble i 20 års tid och hon var en av dem som gick i bräschen kan man säga under MeToo förra hösten. Eller man kanske kallar det tystnadtagning som det hette i skådisbranschen. Hon är även just nu rykande aktuell med den hyllade tv-serien Heder som hon gör ihop med Anja Lundqvist, Alexandra Rappaport och Eva Röse. Så det fanns mycket att prata om i detta härliga avsnitt, men uppladdningen kunde varit bättre. Det var en riktig kaosmorgon för min del. Jag glömde datorn och jag fick massa andra konstiga besked och saker emellan och annat knöligt som gjorde att jag verkligen fick improvisera och egentligen så var det sämsta möjliga förutsättningar. Men det är också därför som det kanske blev ganska bra, för att när man bara släpper taget och går på känsla så kan det bli ganska fint. Den här episoden blev ganska annorlunda andra avsnitt, men jag tycker ändå att det blev väldigt fint. Jag är nöjd över det här samtalet och det kändes som att Julia var det också. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får supergärna följa mig där, då blir jag jätteglad. Och vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Dit kan man skicka mail om man undrar hur jag mår, om man kanske vill önska en gäst till podden, man kanske vill komma med lite feedback eller vad som helst. Jag uppskattar era mail mycket. Ja, den här podden klipps av den gode Johan Frid och nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång detta avsnitt. Nummer 252 av Nemo möter en vän. Plats på scen för den ljuvliga Julia Duvenius. Rulla gingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Åh, vad jag är glad att ni är med mig även denna vecka. Ja, ni har kommit till podcasten Nemo möter en vän och detta är avsnitt nummer 252. Och denna vecka har jag med mig skådespelerskan Julia Duvenius och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Julia Duvenius är en skådespelerska som har tillhört Dramatens fasta ensemble i 20 års tid och hon var en av dem som gick i bräschen kan man säga under MeToo förra hösten. Eller man kanske kallar det tystnadtagning som det hette i skådisbranschen. Hon är även just nu rykande aktuell med den hyllade tv-serien Heder som hon gör ihop med Anja Lundqvist, Alexandra Rappaport och Eva Röse. Så det fanns mycket att prata om i detta härliga avsnitt, men uppladdningen kunde varit bättre. Det var en riktig kaosmorgon för min del. Jag glömde datorn och jag fick massa andra konstiga besked och saker emellan och annat knöligt som gjorde att jag verkligen fick improvisera. Och egentligen så var det sämsta möjliga förutsättningar, men det är också därför som det kanske blev ganska bra. För att när man bara släpper taget och går på känsla så kan det bli ganska fint. Den här episoden blev ganska annorlunda andra avsnitt, men jag tycker ändå att det blev väldigt fint. Jag är nöjd över det här samtalet, och det kändes som att Julia var det också. Jag heter Nemo Hedén på Instagram, och ni får supergärna följa mig där, då blir jag jätteglad. Och vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Dit kan man skicka mail om man undrar hur jag mår, om man kanske vill önska en gäst till podden, man kanske vill komma med lite feedback eller vad som helst. Jag uppskattar era mail mycket. Ja, den här podden klipps av den gode Johan Frid, och nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång detta avsnitt. Nummer 252 av Nemo möter en vän. Plats på scen för den ljuvliga Julia Duvenius. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja!
Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Julia Duvenius. Som sitter med en protein bar i munnen, va?
Mm. Hej, vad kul att vara här. Jag skulle bara få upp blodsockret lite.
Det är helt okej. Okay. Jag kan börja.
Gärna.
Ja, så får du chansen att äta klart. Jag skrev en liten text här på mobilen för att jag fick sån panik på vägen hit. Jag ska berätta varför. Jag ska vara fullständigt transparent med dig och mina lyssnare just nu. Jag har haft morgonen från helvetet med min lilla tvååring och min gravida flickvän.
Mm.
Så först efter att ha tagit en tvååring till förskolan och har bäddat ner min flickvän som bara spyr nu. Hon bara spyr och spyr och spyr.
Fattar.
Så blev jag väldigt sen hit. Men du var så fin och sa att det gick bra att köra en halvtimme senare än sagt. Så när jag till slut fick lite ensamtid så satte jag mig och gjorde klart intervjun på datorn. Så här, min sista research. Så när jag väl kom på tunnelbanan så mässade den här presskvinnan mig och skrev så här: visst sa jag till dig att Julia helst inte har liknande frågor som i värvet? Jag har inte fått den informationen förrän på tunnelbanan hit. Och jag bara, okej, jag har inte hört den intervjun. Jag har gjort min research på andra ställen. Jag bara, nej. Och så kollade jag efter min dator, då har jag glömt datorn också. I all den här stressen.
Vilken underbar morgon.
Ja, alltså du vet. Så jag bara satte mig hit och bara mådde piss och tänkte, vad fan ska jag göra? Det är bäst att vara helt ärlig. Och liknande grej har hänt förut, att man har kaosmånar och fått improvisera helt, och det har gått ganska bra. Så jag tänker så här, du får bestämma vad vi ska prata om idag.
Men wow.
Mm.
Vilken fin ärlighet.
Ja, jag tänker att ärlighet är väl det viktigaste, istället för att sitta här och låtsas som att allt är i sin ordning.
Ja men vad bra. Ja, vad ska vi prata om? Helt ärligt så är jag lite trött på min egen röst. Och på hela mig. Jag tycker jag bara pratar och pratar och pratar. Så min dröm är att vi får samtala med varandra.
Ja,
ja.
Men det kan vi väl göra.
Ja.
Vad heter det? Du har en dotter som är tonåring.
Hon är 19.
Snart klar med tonåring.
Ja, snart klar. Aha. Och så en son som är 13 som precis har klivit in i tonåren.
Mm.
Men det är en liten ny tid som börjar nu.
Mm.
Min dotter tog studenten i våras. Och men vad fan, hon är ju vuxen.
Mm.
Vi är ju tre vuxna hemma. Och en tonåring då. Men som inte alls beter sig tonårigt, utan är helt skön att hänga med.
Mm.
Ja, lite tröttare och lite disträ kanske. När man för femte dagen i rad säger så här, men du, nycklarna. Ja, jag har. Och så får man ett samtal när man är på jobbet eller ett möte eller en intervju. Bara, mamma, jag är utelåst. Jag bara, men människa, där.
Mm.
Den där zombie liksom hjärnan som delvis är.
Mm.
Sen är det jätteattending på många andra sätt. Men tonårstiden tycker jag är så spännande.
Jag som är småbarns förälder bävar ju inför det. Jag tänker att det kommer innebära så himla mycket oro och sådär. Och jag tror de flesta tänker väl så. Hur har du varit med tonårsbarn? Har du varit orolig eller hur funkar det?
Jätteorolig, bitvis inte så mycket för henne. Ibland så har det varit så här, fan, jag får inte komma in, jag får inte vara med. Och det är ju helt naturligt att man inte får det som förälder. Men jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ska fan, är det någon grej jag ska göra så är det att ha kommunikation. Och så jag har alltid smsat min dotter mycket, framförallt när det har varit som bökigast eller hon har varit som mest trött på mig och sådär. Alltid skrivit så här, ha en fin dag, fan vad fin du var när du gick hemifrån. Att verkligen foka på det positiva och fina, även när man kanske inte alltid vill det.
Mm.
När man känner att man är lite sårad och lite arg.
Mm. Då är det väl som svårast, tänker jag.
Ja,
ja.
Så men det tycker jag funkar, för att det gör att man får en kommunikation.
Mm.
Och nu är det verkligen väldigt lätt att skriva, åh min älskling vad fin du är.
Är de lika dig, dina barn? Har de ärvt mycket från dig?
Det som min dotter är väldigt lik sin pappa, utseendemässigt. Och även, tror jag, i sättet. Men hon har en känslighet som jag har, tror jag. Mm. Min son är delvis jättelik mig.
Mm.
De är lika hos båda, tror jag. Det är roligt för att jag är uppvuxen med en ensamstående mamma till stor del. Och sen så har jag 4 mostrar och 2 systrar. Så för mig att få en son var ju så här, nej men det här vet jag inte hur man gör. Det hade lite panik för det. Tänk om jag inte kan tycka om ett pojkbarn. Det kommer ju verkligen på skam väldigt fort. För förälskelsen fanns ju där från första stund, men märkligt, jag har alltid tänkt mig som en flickmamma liksom.
Mm. För några minuter sedan så sa du att du var trött på din röst.
Ja.
Hur...
Och sitter jag babblar.
Nej, men du är ändå här. det får du verkligen göra. Jag älskar när du babblar. Det
är härligt.
Ja, du får babbla hur mycket du vill. Men jag tänker ändå, du sitter här.
Mm.
Varför sitter du här om du egentligen inte vill?
Alltså egentligen så är det ju så att det här har vi planerat ett tag, du och jag.
Mm.
Och jag visste inte hur mycket jag skulle prata om mig själv fram till idag. Jag skulle egentligen vilja ha hela din livshistoria. Jag skulle vilja lyssna på allting du har att säga.
Mm.
När det blir obalans i lyssnande och pratande. Och det är också så mycket kring min... Eller det blir det när man intervjuas kring ens person. Och det är helt fine. Men det är mycket lättare att berätta om sig själv eller sitt liv eller sina åsikter och tankar i ett samtal.
Mm.
Och jag tycker om, som jag sa, att ha balans i lyssning och pratning.
Jag älskar när mina poddar blir som ett samtal. Alltså, det är jättefint när det bollas fram och tillbaka. Men jag vet ju också att jag har spelat in över 250 avsnitt. Och,
är det så många nu?
Ja. Och jag vet ju då att om det skulle börja bli så att du ställer en massa frågor till mig, då får mina lyssnare höra mina stories för 237 gången.
Jag fattar.
Det är ju det.
Jag fattar.
Ja, så
du blir också trött på dig själv när du berättar om igen? Eller dina lyssnare?
Och. Mm? Jag tycker om att prata om mig själv, men jag vet att mina lyssnare har hört min story och jag vet att de helst såklart vill höra mina gästers story.
Mm.
Jag tror det var Helena Bergström som jag träffade för några veckor sedan, och då började hon fråga massa om mig, och då sa jag bara stopp. För att liksom, jag vet att jag kommer få några mail från människor som bara, ja men vi har hört dina historier, vi tycker om det mycket, men fokusera på gästerna. Och jag vill också det liksom.
Ja,
jag är supernyfiken på dig.
Så sitter vi ett tyst krig, vem ska prata?
Exakt. Men vad har du för relation till intervjuer annars? Och tycker du det är svårt med den här balansgången med hur mycket du vill bjuda på och hur mycket som är liksom privacy?
Mm. Nej, egentligen inte. Eftersom jag har varit lite i turbulens nu med Dramaten och allting, så kan jag känna att jag använder mig själv väldigt mycket som bollplank, och jag har också tvingats indirekt eller direkt hänga ut både strukturer och delvis personer. Och det tycker jag inte är så kul. Sen så gjorde jag ett val att jag tyckte att jag skulle verkligen vara tvungen att göra det. Men när vi hamnar där om och om igen, så kan jag tycka att det blir plågsamt för att det inte handlar om bara mig. Och mina barn och jag, vi har pratat igenom jättemycket vad de tycker är privat och vad som inte är privat. Det är olika. Min dotter är extremt medveten om att alla bilder som tas kommer ligga på nätet för alltid. Så hon är ju supernoga. Min son är noga med att jag vill veta och visa mig gärna först. Men han är inte så känslig för det. Han bryr sig inte så mycket om det. Vi lever ju en tid där man får tänka på sånt.
Mm.
Så att privat... Ja... Nej, jag tycker det är känsligt när jag...
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag riskerar att göra andra illa.
Mm. Har du varit någon gång där dina barn säger så här: mamma, måste du ta så mycket ställning? Måste du liksom synas så mycket överallt? Att de tyckte det var jobbigt att du kanske tog så mycket ställning?
Mm. Nej, men det har de nog tyckt varit väldigt bra. Sen så när det har varit, när det blivit så här verkligen stormbyar så att säga, så kan jag säga så här, men nu får du släppa det här. Och det har de ju rätt i, men det är inte så lätt när man står i stormen och släppa och inte läsa och inte ha koll liksom. Så det har ju tagit väldigt mycket tid från deras liv till stormen eller premiären eller engagemanget liksom.
Mm.
Det drömmen hade ju varit att kunna bara stänga av och säga att nej men nu bryr jag mig inte om det där längre. Mm. Nu tar vi paus. Men jag funkar inte så.
Mm. Var det någon gång under när stormen som värst du kände så här, fan, borde jag gjort det här ändå? Alltså du kände ångern någon gång att du liksom hade tagit så mycket ställning som du gjorde ändå?
Mm, vet du vad, jag tänkte jättemycket på den frågan. Ångrar jag det här? För det tog ju mycket längre tid än vad jag hade räknat med. För mig, i min hjärna och mitt system. Och det tog upp en del andra intressen och lusten och allting liksom. Men den här frågan har jag ju haft så länge, inte just det här specifika fallet eller det som hände just då, men det har varit liknande saker eller liknande inställning och en konstnärlig hierarki som har varit väldigt beklämmande bitvis.
Mm.
Och med tanke på det, den ilskan och det raseriet jag har haft när jag plötsligt fick syn på hur mycket av min energi och min lust och min kreativitet, utvecklingspotential jag bara har gett bort av rädsla eller att inte orka ta en konflikt eller att det kostar mer än det, då kände jag så här: nej, äntligen.
I allt det här, var det ofta du kände ilska mot andra människor som inte vågade ta lika mycket ställning som du?
Nej, inte de som inte vågade det, för det har jag full förståelse för. Jag är privilegierad, jag har en fast tjänst, jag har flera plattformar utanför teatern där min ekonomi är säkrad liksom. Och det är ju inte så för alla, så det har jag full både respekt och förståelse för. Däremot, de som börjar ifrågasätta, var det verkligen så, it takes two to tango, bla bla bla, det har jag väldigt lite empati för.
Mm.
Och väldigt nej, det köper jag inte.
Mm.
Varför jag reagerar så starkt är förmodligen för att jag själv har varit där, svalt historia, ja, men så enkelt var det inte, och så har man börjat så ett frö bara på rykten eller spekulation. Och där kan jag bli, tycker jag att den mänskliga hjärnan är så skör.
Vi
är så lätt påverkade på något sätt. Och det är svårt att stå för rätt och fel. Vad är rätt tillvägagångssätt och hur ska man göra då?
Du, vi kan ju prata lite om de grejer som du ändå är aktuella med.
Ja.
För det är ju kul, tänker jag, för dig.
Det är
och det ska vara kul för dig.
Ja, men det är kul för mig. Jag älskar samtal.
Ja.
Så det är inte det att jag inte vill vara här, utan Nej. Det är att jag är lite trött.
Vad bra, då släpper min nervositet. För jag satt där på tunnelbanan bara, allt går emot mig och nu kommer jag också göra en usel intervju.
Det kommer inte hända.
Nej.
Och är det uselt så är det för att jag inte är med.
Nej, precis. Ja, vi säger så.
Vi lägger det på mig.
Tack, tack. Men heder.
Ja.
Är det dina polare, alla tre andra huvudroller?
Ja.
Ja,
Alex, grej. Ja, men det är helt galet. Ja. Alex och jag, vi är ju bästisar, vi sådär, sen många många år tillbaka. Anja och jag är jättegoda vänner och har haft en podcast ihop.
Poddpolare.
Poddpolare. Ja. Då gjorde bara 118 avsnitt, så att vi ligger i lä. Men, och vi skapade liksom en kreativ grogrund, jag och Anja. Och Sofia Elin, som då är medproducent, vi har också samarbetat och haft många möten och pratat och kommit med idéer och skrivit tillsammans. Eva är den som är nyast för mig, som jag har varit nyfiken på så länge. Och som jag tycker har behandlat branschen så coolt, tar ställning och är en fantastisk skådespelerska och cool kvinna. Hon är inte en gammal vän, men någon som jag vetat om länge och som jag har varit väldigt, väldigt nyfiken på. Och att jobba med sina polare, det är ju klart skitriskabelt. Fan vad läskigt. Så jag och Alex tog det samtalet tidigt, för vi har inte jobbat ihop ett eget projekt. Jag och Anja hade ju prövat lite med podden och allt möjligt, så vi hade ju lite bättre koll på varandra. Och jag och Alexandra har jobbat på scen när någon annan bestämmer och så. Så vi sa att om detta påverkar vår vänskap i negativ bemärkelse, så måste vi göra en prioritering att vår vänskap är viktigare. Mm. Då får vi backa på något sätt.
Mm. Mm. Men berätta om Heder då. Hur kom det projektet igång och vad handlar det om? Och sälj in det nu rejält.
Oh my god. Ja. Jo, alltså, är det hisspitchen eller är det den långa versionen?
Det är helt upp till dig.
Oh my god. Gud, vad jobbig du är nu. Nej, men den långa versionen är att vi har längtat så mycket efter andra berättelser där man får se flera kvinnor åt gången, helt enkelt. Och där vi kan identifiera oss som kvinnor. Vad är, som på sätt sen, det här var en jättedålig pitch. Herregud, så dåligt.
Nu stängde alla av.
Vi tar hisspitchen.
Den handlar, vad självkritisk du är.
Men där kände jag att jag älskar att prata om det temat, men det är inte en säljpitch liksom.
Okej, okay, ja, det bestämde du.
Ja. Det handlar om fyra målsägande beträden som har en advokatbyrå som heter Heder, där de jobbar för de svaga i samhället mestadels. Och de är ganska olika de profiler, de här fyra som har det kontoret ihop. En är vd, tar beslut. En är jättebra massmedialt. En är jätteduktig på datorer. En är smart och har ingångar in i polisväsendet. Och de har ett gemensamt förflutet ihop. Och de tar sig an ett fall som är lite shady. De får ingen rättsida på vad som är rätt och fel, sant och falskt. Och i och med att de börjar ta sig an det här caset, så får de hot på sig. Ganska grova hot. Och blir rädda på riktigt. Samtidigt som deras förflutna börjar jaga kapp dem. Och då är det för sent att hoppa av. Mm. Där dras vi in liksom i thriller, bowlingklotet i trillen.
Mm. Jag tror att det här var en ganska bra pitch.
Ja, men den var ganska bra.
Ja.
Ja. Ska vi stanna där då?
Alltså, jag är helt såld, för att jag har ju precis sett klart Bron.
Ja.
Alltså, sist på bollen i hela världen då, såklart.
Det är du och min guddotter, och sitter också och kollar Bron och bara, det är så bra.
Ja, men det är helt sjukt. Det är så sjukt när man ser en serie som alla andra har sett tidigare, och man själv har typ så här varit lite motstånd mot det, för att alla ser på det.
Ja.
Och så ser man det, så bara, är det så bra som alla säger? Och då känner man sig så fånig.
Jag vet. Jag vet.
Och den är ju fantastisk, såklart. Och när du, med din pitch där, och att Sofia Helin är co-producer, Jag är såld.
Ja, men
jag ska kolla.
Vad glad jag blir.
Ja, bra.
För dig vill jag också nå. Jag tycker det ska bli så kul, framförallt att höra vad killar tycker om det här.
Mm. Och det är väl, om jag har förstått rätt, är det premiär den 30 augusti på Viaplay.
Jajamän. Ja. Och sen på TV3 senare.
Mm. Perfekt. Ja, grymt. Ja. Du, när jag satt där på tunnelbanan och mådde piss över det här, så försökte jag ändå komma på så här, om det blir stelt nu, det här är ju inte stelt, det här är fantastiskt trevligt, men om det nu är brist på ämnen, så ska jag komma på ett nytt grepp här. Jag säger lite...
Så jag försökskanin här nu då?
Mm.
Ja, bra.
Det här är ett helt nytt grepp i podden alltså. Och jag ska säga, jag kan säga ett namn eller ett ord eller någonting, och så ska du bara säga vad du känner då. Vad du tänker på. Det kan vara några ord, eller du kan få ha längre utläggningar. Jag kanske kommer med följdfrågor, kanske inte.
Nej, ja.
Är du med?
Ja, jag är med.
Feghet.
Bäst och ångestladdat.
Mm. Mod.
Det är rött och kraftfullt.
Vem är den modigaste personen du vet?
Det är nog alla barn som går till skolan fast de är rädda och känner sig utanför och ändå gör det. Mm. Alla föräldrar som lotsar fram och går bredvid.
Mm. Utseende.
Komplicerat. Svårt. Mm. Här kanske kommer en lite längre utläggning då. Jag har alltid tänkt så här att åldras, det är bara kul. Och det är jättekul att åldras, men det är inte jättekul att hitta nya rynkor och att kroppen inte svarar an på samma sätt. Och jag älskar det som händer nu med kroppsaktivism till exempel, när vi breddar utbudet av våra intryck på vad som är vackert och tillåtet. Ja, det är så välkommet för mig. Flera utseenden. Och framförallt när jag som skådespelare sitter och tittar på mig själv, ofta när man blir sminkad, man tittar på resultatet. Det är svårt att inte bli självmedveten och låta det som händer hända. Det måste ju få det. Men jag hör mig själv säga, liksom, ta lite mer mascara, men sminka lite mer. Alltså, det händer någonting i acceptansen som är... Sen älskar jag älskar ansikten och kroppar, jag tycker det är så häftigt.
Jag lyssnade på din intervju i Värvet på vägen hit.
Du spira upp den.
För att inte ställa någon likadan fråga.
Nej, men det var inte så allvarligt. Absolut inte. Jag bara kände att jag drog den långa versionen av Dramaten händelsen
och
det var den jag bara kände att jag, ja, eftersom jag rycker undan benen på andra delvis, så nej, men jag stannar här.
Mm. Jag fattar det helt. Du behöver inte förklara det. Det är lugnt. Men du sa någonting i den intervjun om just utseende. Att du ofta upplevt att du har blivit nästan objektifierad. Att folk har bett dig att stå i ett visst ljus. Du är så snygg i det ljuset och så här. Och jag förstår att det är tröttsamt i längden, såklart. Men vart går den gränsen? För att det måste ju också vara kul ett tag att bli kallad vacker och snygg av alla människor.
Det är ju underbart.
Ja.
Det är det som är det komplexa.
Mm.
Det är bara det att jag är inte tillräckligt stark att tänka skit i det. Vad är det jag gör? Eller det kan jag göra idag. Men det lägger ändå någon sån här, jaha, ska jag vara... Det påverkar mig på ett sätt som inte är bra för min gestaltning helt enkelt.
Mm.
Andra kan säkert hantera det mycket bättre.
Mm.
Verkligen. Men när utseendet och det yttre blir viktigare i kommunikationen med publik än vad min vilja blir, då tycker inte jag om mitt jobb. Och jag tycker inte om att titta på det heller.
Kan du känna att din talang hamnar i skymundan och att du bara blir liksom yta?
Ja. Ja, jag är så otroligt vacker, det är det. Jag skojar. Nej, men ja, nej, vet du vad, snarare så här, självcensuren kommer.
Mm.
Att jag blir självmedveten istället för att vara i situation och i görande och i vilja, allt det där som jag tycker att bra skådespeleri innefattar. Samtidigt som kostym och mask kan hjälpa något enormt. Det kan vara liksom hela skillnaden på att man hittar en karaktär eller ett sammanhang. Så den är komplex och lurig och svår.
Mm. Vi går vidare i vår lilla lek då.
Mm.
Nästa är pengar.
Ja, roligt.
Mm.
Väldigt kul med pengar.
Mm. Hur viktigt är det? Alltså jag tänker på reklam och sånt. Och kan man göra nästan allting för rätt belopp?
Det kan man säkert. Jag ska passa mig och sätta mig på höga hästar. Alltså.
Vad har du gjort i reklamväg nu?
Nej, men jag har inte det. Jag har inte gjort så mycket, för jag tackade nej väldigt mycket i början av min karriär. För det gick inte hand i hand med glappet som jag gjorde då alls. För det handlar ju om utseendet och utförsäljning av kvinnan. Men det finns ju så mycket smartare reklam idag. Nej, fan, jag skulle inte göra reklam för spelbolag alltså.
Nej, bra.
Ja, det skulle jag inte göra för alla pengar i världen, tror jag.
Bra.
Eller jo, i så fall för att köpa upp spelbolagen och lägga ner dem.
Så jävla bra.
Ja.
Jag har ju fått mycket, mycket förfrågningar om det. Och jag skulle kunna tjäna det tredubbla på min podd om jag hade spelreklam.
Mm.
Men jag säger konsekvent nej, för att det är
bra.
Ja, men vad fan, kan man kräks ju på det?
Ja, cigaretter, nej.
Nej, ingen cigaretter, ingen alkohol, ingen snus och ingen spelreklam.
Ja, och varför ingen snus? För där blir jag shady.
Ja, nej men jag vet inte. Jag tänker på det här med beroende bara. Mm. Det är liksom beroende överlag i min hjärtefråga. Och jag är ju nykter och drogfri sedan 4 år liksom. Så jag...
Vad cool du
är. Ja, tack. Tack, vad glad vi. Nej, men så jag tar avstånd från allt som är beroende. Känns sen så... Alltså, man kan ju liksom dra det väldigt långt och säga, tar avstånd från socker och träning och jobb. Nej, det gör jag såklart inte. Nej, men någonstans måste man sätta gränsen liksom.
Ja.
Jag tänker att det är... Kan jag liksom göra något statement i det här, så vill jag göra det liksom.
Mm, bra.
Jag har inte så mycket tydliga värderingar, men det är en värdering.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Spelreklam och att vägra. Jag vägrade Jimmy Åkesson i podden till exempel,
ja.
För att jag liksom inte vill sitta och mysa med honom här.
Ja, jag förstår.
Min
det.
Podd är rätt mysig. Jag gillar ju att sitta och ha en härlig stund.
Mm.
Och då fick jag frågan från Sverigedemokraternas pressansvarige inför valet så här: vill du ha Jimmy? Jag tror att de frågade de 3 största intervjupoddarna.
Mm.
Framgångspodden, Värvet och min podd.
Mm.
Och jag vet att både Värvet och Framgångspodden gjorde Jimmy och jag sa nej.
Bra.
Mm. Och jag lägger faktiskt mycket heder i det och stolthet. Mm. För att siffror är inte allt. Alltså, visst, det kommer bli skitlyssnat om han är med, såklart. Och det blir säkert mycket rubriker. Men för mig, inombords, känns det inte bra att sitta och ha mysa med honom.
Nej. Nej, jag fattar det.
Mm. Så spelreklam och Sverigedemokraterna går bort.
Nej, men jag är helt på din linje. Fan vad ense vi är. Och bra. Alkohol också för den delen.
Bra.
Och cigaretter.
Bra. Nästa ord/namn på min lilla lista här är Benny Fredriksson.
Ja, aj. Smärtsamt. Jättetufft.
Mm.
Tänker mycket på honom och på allt det som hände då. Och det gör ont i mitt hjärta. Det känns komplicerat.
Mm. Svårt att prata om, antar jag.
Jag har inte varit på Stadsteatern. Jag har inte varit en av de som varit närmast honom. Jag har inte jobbat riktigt under hans ledning mer än en kort tid på min praktik i hans övergångsfas. Jag har alltid haft trevliga möten med honom. Och jag har också sett hans verkligen att han är en ledare med komplexa sidor såklart, som alla andra. Och vad som var rätt och fel och allting i det här, det har vi pratat om mycket och det är väldigt känsligt.
Mm.
Och det gör ont.
Mm.
Jag tycker det är svårt.
Förstår det. Och eftersom att det är så svårt och känsligt, kanske vi ska gå vidare till nästa ord.
Ja, men vi gör det.
Ja, det kan vi göra. Ångest.
Åh, vad jobbigt. Åh, fy fan, vad jobbigt. Nej, men ångest är ju... Det är ju det man helst vill slippa ifrån. Alltså, ångest som bara är destruktiv.
När väller den över dig?
Den kan välla över mig när jag har varit... När jag har jobbat för mycket, inte tagit hand om mig själv, min fysiska kropp och min psykiska kropp. När jag inte har balans i mitt liv. Och då kan jag haka upp mig på skitsaker. Det kan vara... Ja, men det kan vara verkligen bagateller. Eller så kan den drabba mig när jag ska ha en premiär på någonting. Faktiskt inte mer heller. Det känns väldigt roligt. Men framförallt på scen. Håller det här? Ska jag behöva stå här kanske ett år framåt och presentera någonting som inte kommunicerar med en publik och ändå tycker att de ska vara här? Rädsla och ångest går hand i hand. Ångest. Ja. Nej, jag också balans i att våga vara i det som gör lite ont och känna det obehaget som jag vill gärna, eller som de flesta vill fly ifrån. Mm. Men att våga stanna kvar där och känna på det och låta det rinna av. Och för att kunna göra det måste man ha tid och lite sinnesro kanske.
Har du något knep mot ångest?
Ja, ganska många. Men mitt bästa, jag är väldigt dålig på att skaffa rutiner, alltså skitdålig. Det är min svåraste gren. Men jag har en rutin och det är att jag går varje dag. Jag försöker gå till alla möten, nu gick jag inte hit för jag hann inte det. Jag hade för mycket grejer att göra i morse. Men att jag går minst 1-2 timmar om dagen. Mm. Och gör jag det så hinner jag tänka, jag hinner ringa några samtal, jag hinner vara i naturen ofta. Det är ångestbotande. Mm. Bada i badkar, vatten botar ångest. Ringa en vän botar ångest. Och ibland att vara i ångesten. Yin-yoga är ju fantastiskt.
Mm. Bra.
Mm. Vad gör du för att bota ångest? Du måste ju ha haft en del ångest. Eller?
Ja, jag är relativt ångestbefriad sedan några år tillbaka. För att jag tar hand om mig själv mycket idag. Men förr var det ju katastrof. Och mycket av det du nämner har hjälpt mig också. Och hjälper mig än idag. Alltså promenader, vända mig utåt, bada badkar. Bada badkar är ju det bästa som finns.
Det är magiskt.
Ja, och framförallt nästan med små barn. Jag badar varje dag med min 2-åring.
Det är liksom vår
heliga stund. Det är så jävla mysigt. Alltså. Så vi brukar så skrubba in varann, tåla in varann. Det är så jävla fint.
Det är,
så
här, det är mysigt.
Ja, men när man sitter där med sin lilla 2-åring, då är det verkligen som att ingenting annat betyder någonting. Mm. Allt bara stannar där ute. Mm. Allt det här meningslösa, likes och skit och bekräftelse och ytlighet. Och det är bara på hold liksom.
Men kan du bli hög av uppmärksamhet?
Ja, absolut.
Vad gör du då?
Ja, men då blir det jobbigt efter. Mm. Det är ju liksom, jag kan tänka mig att du kan relatera där. Att när jag har kört den här podden live 5-6 gånger. Mm. Och då kommer liksom så här 200 lyssnare och för att se mig och några gäster på en scen. Och det är ju som euforirus och liknar ingenting. Folk som verkligen tycker om mig och du vet, så här, och man får så mycket kärlek. Sen när man ska somna på kvällen så är det ju dels omöjligt att somna. Mm. Men sen så är det också så här en tomhet. Som är svår att hantera, tycker jag. Mm. Mm. Känner du igen det?
Verkligen.
Mm.
Verkligen.
Hur gör ni med den tomheten? Alltså, för ni måste ju uppleva den ganska ofta, tänker jag, på teatern och så här.
Ja. Framförallt
med vissa grejer.
Men man blir lite van.
Ja.
Jag hade liksom en grej när jag gjorde Glappet redan. Jag kände att det fanns någonting livsfarligt för just mig i den uppmärksamheten som blev kring det jag gjorde och kring min person. Jag kände att här är jävligt skönt att vara lite över alla andra. Mm. Och samtidigt så var det någonting, även i min unga person, som sa att det här är inte helt bra. För det finns bara en väg och det är liksom ner. Mm. Och det kommer göra ont. Den ekvationen, jag vet inte när jag gjorde den, men jag gjorde den. Så jag har liksom varit väldigt rädd för att bli sådär euforisk eller tänka, wow, nu är det jag. Mm. Och det är också det som jag tror med Heder och med de här andra projekten som jag jobbar med kollegor, att vi är flera som delar både ansvaret, liksom slagen, framgången. Vi är en grupp, det är inte bara jag. Mm. Och det är väldigt, väldigt skönt.
Mm. För det är ju så att det är likadant med en droge eller vad som helst som ger ett
rus.
Stort euforirus. Mm. Att what goes up must come down. Så är det ju. Mm. Man kan ju tro att man kan valsa runt i det där egoboosten och må jättebra. Men det kan man ju inte. För man måste ju komma ner förr eller senare. Och då blir det inte lika lätt.
Nej, precis. Och då hittar hjärnan sina ingångar. Apropå det här med utseende som du frågade. Mm. Då kan jag bli helt fixerad. Bara, men hur fan ser jag ut? Mm. Alltså, då kan jag bli helt besatt av självhat. Mm. Och det kan landa både där. Eller, åh gud, varför sa jag det? Tycker den om mig så. Alltså det blir någon paranoia över det som jag är väldigt obekväm med.
Mm. Vilka projekt är det just nu annars då, förutom Heder?
Heder, ja, det är ju mycket Heder då. Mm. Det är så jävla tråkigt, jag kan ju inte säga.
Ja, såklart.
Det är så skittrist. Men jag har mina många författare som jag läser in mycket av, alltid deras böcker, det ska jag göra. Och sen så hoppas jag på en heder 2. Mm. Vi pratar om det och jobbar för det.
Och det handlar om hur den mottas, eller antar jag?
Jag antar det, eller det handlar om att kanalen ska ta ett beslut och via Play då.
Mm. Och det gör den baserat på views?
Jag antar det.
Ja. Läskigt.
Ja, det är läskigt.
Ja.
Det är lite läskigt.
Mm. Nästa ord då, i min lilla lista här.
Ja.
Är det nästa namn?
Ja.
Örjan Ramberg.
Mm. Skådespelare.
Mm. All right. Missbruk.
Oerhörd respekt för missbruk. Jag tycker det är läskigt. Inte för att jag har något missbruk, men jag kan ju känna, jag är väldigt rädd för, som du hör, jag kalibrerar mig själv ganska mycket och lyssnar på var jag befinner mig. För jag tror att jag skulle vara en sån, om jag skulle prova knark, skulle jag tycka om det, så skulle jag bli så beroende, tror jag.
Mm.
Eller vad det nu skulle kunna vara.
Mm.
Så missbruk, läskigt, och jag känner en jätterespekt för alla som tar sig ur sina missbruk och jobbar med sig själva.
Mm. Barndom.
Mm. Det är så stort ord. Det första som kom upp i mitt huvud var mina barns barndom. Mm. Vad ska de gå i terapi för?
Nej, men det är intressant. Ja. Hur är din barndom kontra dina barns? Har du en sån här mall i ditt huvud, vad du vill ta med och vad du inte vill ta med? Och så här, eller?
Ja, det kanske jag hade, men det blev ju helt tvärtom. Jag har alltid sett mig själv som en ensamstående mamma, eftersom mamma var ensam.
Mm.
Och sen har jag väl varit, apropå det här med pengar då, att jag verkligen inte har velat bli ensamstående och inte ha några pengar. Det verkar vara fruktansvärt. Så det har varit så här, dit ska jag inte. Men jag gifte mig ju och har varit ihop med min man sedan 98, och det är 21 år.
Mm. Otroligt.
Eller hur?
Hur fan gör ni? Berätta.
Vi bråkar. Vi bråkar, och mycket terapi har vi gått i, och kommunikation. Och sen så har vi jobbat på olika ställen ganska mycket. Jag undrar ibland ifall det kanske är väldigt bra.
Mm. Så man får längta lite.
Längta, framförallt bygga sig själv.
Mm.
För att man stör sig på någon. Om man inte mår så bra själv eller är stressad, och någon är i vägen och kräver din uppmärksamhet, det är ju som en grogrund för irritation. Och vi tar ju ganska mycket plats på det två.
Mm.
Och barnen också.
Hur blir du i ett bråk med din man?
Jag har ju lite olika ansikten här då. Jag blir nog väldigt riktad. Jag blir till det, min dotter säger, mamma, du är så läskig när du är. Du blir sån isdrottning. Jag kan förstå det, för jag kan bli sylvass. Ganska oskön, tror jag.
Mm.
Väldigt välformulerad. Och då handlar det inte för mig om att kanske må bra, utan om att vinna.
Mm. Det blir ett ställningskrig typ.
Ja, så ja. Det har väl vi jobbat mycket med, att vi inte ska ha det ställningskriget då. Men som igår så skulle vi iväg på en sak, jag och sonen och Stoffe. Och så tog jag och vid en annan väg, så Stoffe kom efter. Och så ringde jag, var är det någonstans? Jag är här nere, men ni bara gick ju. Och här har man ju kört er. Vet du, jag började så här lite. Så jag bara, men du, kliar den mycket, den där offerkoftan? Och då skrattar vi liksom.
Mm.
Men det är väldigt olikt honom. Han brukar inte vara sån.
Men vem... Alltså när ni hamnar i ett bråk, vem är det som ber om ursäkt?
Numera är det nog ganska jämnt.
Mm.
Förut skulle jag säga att det var han.
Mm. Låter som att du har varit ganska knepig att leva med.
Tycker du det?
Ja.
Det säger han också.
Alltså det är bara baserat på vad du säger nu.
Ja, nej, men jag tror att jag är dubbel där också. Jag är också väldigt, väldigt snäll. Jag tycker snällhet är... så viktigt.
Mm.
Och så är jag snäll och så är jag snäll, och så plötsligt börjar någon vänja sig. Ja, men här är ju skönt att vara. Fan vad gött. Mm. Och så bara, men jag anstränger mig, men det gör ju inte du. Mm. Där finns det någon form av vägg liksom.
Snällhet är fan underskattat.
Det är så underskattat, jag älskar snällhet.
Mm. Det är sådana grejer som man tyckte, alltså jag tyckte ju förut när jag levde i mitt hårda rock'n'roll-liv och tyckte jag var coolast i världen och höll på att döda mig själv. Tänkte att snälla människor är det tråkigast som finns. Alltså en ko är snäll. Jag vill inte vara en ko.
Exakt så. Ja. Och jag tänkte lite som du när man var ung och det skulle vara så lite hårt och man gillade det. Var lite fascinerad av det svarta och det tunga och det trasiga liksom. Mm. Idag är jag väldigt ofascinerad av det trasiga. Mm. Jag känner att jag längtar till det ljusa och hela. Mm. Men jag läste en intervju med Ola Rapace för ett tag sedan där rubriken var att det fulaste ord jag vet är nöjdhet. Tänkte, gud vad vi är olika. Tänk att få vara nöjd. Vad man strävar åt olika håll.
Mm, verkligen. Men det är ju så intressant det där, för att mycket av det jag tyckte var liksom töntigast i världen när jag var yngre, när jag var typ så här 18, 20, 22 år och levde det här livet, mycket av det älskar ju jag idag. Alltså det är så här, jag vill bara ha förutsägbarhet. Jag vill bara liksom må bra, ha lugn och ro och så här. Och liksom så här, hade någon sagt det till mig för 10 år sedan så hade jag ju bara så här spottat människan i ansiktet typ och bara så här, det där var töntigast. Tönt, du vet så här. Det är så skönt att man kan förändras.
Det är underbart, jag älskar förändring. Mm. Det ska jag säga, det tänker jag är en skillnad på när jag växte upp på psykologin som var på 80-talet. Den var ju ganska grund och lite märklig. Jag läste en del 80-tals litteratur. Ja, det är tveksamt ibland kan jag säga. Och där någonstans så ingick i den kulturen att saker och ting går inte att förändra. Du är född med det här och du kan jobba utifrån de förutsättningarna, men det går inte att förändra saker.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Okay. Där har jag varit jättenoga med mina barn. Om de har sagt att jag tycker det här är jobbigt, ja, men då går vi rakt in i det. Då tar vi tag i det, då försöker vi förändra det. Ja, men det går inte, det går visst att förändra.
Men det är ju tröttast uttrycket man vet är när någon säger om en annan människa, men han bara är sån, hon bara är sån. Nej, 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 nej. Folk behöver inte vara sån. Man kan ju förändras.
Ja.
Att bara liksom acceptera att man är på ett visst sätt, det är liksom, det är så jävla deppigt och fel på något sätt.
Ja.
Ja, usch.
Nej. Men jag håller med dig. Vi är så eniga här.
Ja. Hoppas det inte blir tröttsamt enigt här.
Nej, men okej, ska vi vara lite konflikter.
Jag ska hitta någonting som vi kan tjafsa om snart.
Bra.
Nästa ord / namn är Ingmar Bergman.
Mm. Också komplicerad. Vilka komplicerade namn du tar. Ingmar Bergman. Här har vi ju då lite essensen av hela mitt bråk inuti och utanpå. Han har gjort fantastiska saker för kulturen, för Sverige på kartan. Han var en urcharmig och jättekul telefonpolare. Han var erfaren, han var generös med sin erfarenhet. Men han gjorde också väldigt många människor väldigt illa. Han hade en extremt stor makt, vilket gjorde att människor förhöll sig till honom. Alla, tror jag. Jag tror faktiskt inte jag skulle tro på någon som sa att de inte förhöll sig till honom. Och han använde den makten ganska hårt. Både genom att hissa och dissa. Han blev lite allsmäktig. Han hade ju sig liksom inom teater, tv, film, allt. Mm. Och det här tycker jag är liksom nästa debatt i tystnadtagning och MeToo och hela balletten. Hur gör man då med alla de positiva minnena man har av någon som har gjort illa? Ska jag förkasta dem eller ska jag hålla dem för mig själv? Är det okej att säga att det har varit bra också? om jag ser det andra? Hur gör jag om du är bästis med någon som har gjort mig illa? Då vill jag ju att du ska stötta den personen, men inte förkasta min historia. Och hur gör man det? Det är så känsliga saker.
Mm.
Så Bergman, jag blir varm när vi pratar om honom i hjärtat, för att jag hade en fin relation. Men jag är mycket skeptisk till att ha Bergman-festivaler där vi hyllar och säger att det var vägen att gå, när det fortfarande finns människor som har väldigt tuffa och traumatiska minnen av honom.
Men jag tänker att det ena behöver ju inte utesluta det andra, och det är väl det vi måste lära oss också, för att det blir så himla svart eller vitt. Ja. Framförallt under när MeToo var som, när det var som stormade som mest kring allting, då var det väldigt svart och vitt med allt liksom. Och jag tror att ju mer distans vi får till den hösten, så kommer vi ju kunna hitta nyans mer och mer. För att det är klart vi inte ska alltså ta bort det fina bara för att en människa gör dåliga saker också. Det blir ju askonstigt. Det är ungefär som att jag vill inte sluta konsumera, så vi säger Michael Jacksons musik. Alltså, hans musik har betytt jättemycket för mig. Jag har ett porträtt på Michael Jackson på ryggen. Alltså det är låtar som har räddat mitt liv liksom. Ska jag bara sluta lyssna på det för att han var en jävla, om han nu var en pedofil, vilket vi inte vet, men han kanske var det. Och det är ju fruktansvärt, såklart på alla sätt. Men jag kan inte sluta lyssna på hans musik. Det kan jag inte. Då går jag sönder liksom. Och det är det jag menar. Jag tycker man måste kunna hålla isär det också. Alltså folk, personer och deras verk. Men det är skitsvåra frågor alltså.
Det är så svårt, och jag håller med dig. Sen så märker jag att jag diggar inte Michael Jackson. Jag får en liten så här spänning i kroppen när jag hör musiken. Det är inte så här som förut, man bara det kommer en tanke. Jag tyckte de här dokumentärerna var fantastiska. Leaving Neverland, och jag tror fullständigt på de här personerna. Men han gjorde bra musik. Det som blir svårt är ju alla som säger att de bara ljuger, han är god. Alltså den här polariseringen som blir i när vi ska gissa. Men har du sett den? Vad känner du i ditt hjärta?
Alltså det är så svårt. Alltså första känslan när jag såg den var ju att jag var övertygad om att han var skyldig, såklart. Sen så såg jag 100 stycken bakom dokumentärer, läste på om de här killarna och gjorde mycket, mycket, mycket research, och då var jag mer skeptisk till sanningshalten i det liksom. På grund av att de var så djupt skuldsatta, och det var mycket såna grejer som fick mig att tänka så här, ja, man vet så lite liksom. Så jag är ödmjuk inför hur det är, inför sanningen. Den skakade mig såklart, och min syn på Michael Jackson är ju för alltid förändrad såklart. Men jag har bestämt mig för att inte sluta älska hans musik. Men där är vi ju alla olika, och vi får inte vara för snabba med att döma andra heller, tänker jag. Det är ju så lätt att säga så här: du är dum om du lyssnar på Michael Jackson liksom. Vad fan, det är väl upp till var och en liksom.
Verkligen. Jag är nog ganska enig igen.
Det är bra. Jag gillar när folk håller med mig.
Ja, bra. Då går vi vidare.
Ja, det är perfekt. Nästa ord / namn i min lilla lista är Cissi Wallin.
Cool. Banbrytande, ställningstagande, brinnande, radikal.
För radikal?
Alltså, som du sa, jag håller inte med om allt. Men kampen ska ju fram. Sen så tillvägagångssättet kan jag ibland tänka, ja. Eller, hur vågar hon? Eller, nu gick det lite för långt. Men kampen är jag helt med på.
Bra. Vad ska vi ta? Vi tar Erik Stubbe.
Erik Stubbe. Nu blir jag väldigt tyst. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
Säg någonting.
Teaterregissör.
Vad får du för känsla när du hör namnet?
Jag får många känslor. Man kan ju ha väldigt, väldigt trevligt med Erik Stubbe. När man är nära honom så, eller nära, när man har ett samtal med honom, så är man ju oerhört sedd och väldigt upplyft. Sen har jag varit väldigt, väldigt arg på honom. Men nu har han inte den makten, så nu har han inte så mycket att vara arg på längre. Men... ja...
Men nu är det där igen. Det här med att man kan ju faktiskt känna två olika saker, känslor, ja, om en människa. Det får man göra liksom.
Ja. Och sen så har jag ju en väldigt bestämd uppfattning vad en bra ledare ska ha för egenskaper. Och enligt min mall så har ju han inte dem då. Och sen så... Ibland tänker jag... Och det är inte mot alla män. Det finns kvinnor också, verkligen. Men det finns vissa som verkligen inte förstår vad som har varit problemet och fortfarande är problemet i ojämställdhet och hur man ser på människors olika värde. Och det har jag väldigt lite respekt för.
Nästa på listan är Stjärnorna på slottet.
Ja. Mm. Oj, så skoj. Mm. Väldigt roligt. Mm. Fantastiskt kul. Min reaktion när de ringde var ju såklart, men hallå, hur gammal tror ni att jag är? Och jag var också jätterädd och kände att, men gud, jag är ju mitt i någonting. Jag har ju precis börjat på där jag vill vara. Att vara medbestämmande och gestaltande och allting. Ska man inte vänta med det här i 10 år? Men sen kände jag, fan, det var så himla... Jag var så väldigt, väldigt nyfiken på de människorna som var med. Mona Möller, Dragomir Mrsić-Gago, Björn Kjellman och Pernilla Wahlgren.
Det är en bra uppställning alltså.
Ja, men det är det. Mm. Det är det. Så att jag var liksom oerhört pepp på deras dagar och få lyssna på dem. Och sen, apropå det som vi pratar om, att få sitta 4 personer och lyssna på den 5:e personen, där den är i centrum, där man verkligen får en människas berättelse. Mm. Och där alla går in för att lyssna, och när man berättar så berättar man. Och Tarek Taylor som lagar mat 3 gånger om dagen, alltså på riktigt. Det var som ett vuxenkollo. Mm. Det är så jävla kul.
Och det är väl inspelat nu och sänds i höst, va?
Ja, det sänds inte förrän till jul.
Aha, så pass.
Ja.
Men var inspelningen som du hade tänkt dig?
Men ibland alltså, är jag lite kort. Nej, men ibland är jag helt naiv. Jag hade inte tänkt mig så mycket.
Nej.
Det var som när jag började scenskolan. Jag skulle in på scenskolan. Sen så när jag fick så här, scenframställning, vad fan gör man då? Alltså jag hade ingen föreställning om vad det var. Det var ett huvudämne på scenskolan. Mm. Där man lär sig att gestalta. Jag var så här, ha, var det så här? Det var lite samma grej.
Mm.
Jag
du gick bara in som ett blankt papper.
Ja, mm. med kanske en förhoppning om att få komma de här personerna nära.
Mm.
Det var väl mitt mål.
Men nu har det ju varit en ny chef på Dramaten i hur många månader?
Hon var ju vd först och Erik Stubbe fick väl gå i april där, eller vad var det?
Ja, jag tror det. Så det är väl 4 månader då?
Ja, just det.
Ja.
Och hon är ju vd, hon är inte konstnärlig ledare då, eller teaterchef som det heter.
Vet du hur hon har skött sig? Jag vet inte, är du där nu eller är du fortfarande på paus?
Jag är på paus.
Ja. Har du hört paus. Någonting? Hur sköter hon sig?
Jag tror att det är bra stämning. Jag tror att alla försöker laga och titta på mönstren och strukturerna och vill bra. Mm. Och sen kan jag tänka att det finns också ett andningshål när det inte är en konstnärlig ledare. För att de facto är det ju så att den som bestämmer om det konstnärliga, den bestämmer ju också skådespelarnas och de andras liv framöver på ett sätt. Yrkesliv, som är en väldigt stor del av våra liv.
Mm.
Och när vi då inte har en sån person så föreställer jag mig att det finns ingenting att vinna där just nu. Det finns ingenting att hoppas på. Jag tror att det blir väldigt lugnt i lägret. Det finns ju sådana som ofta allierar sig med teaterchefer och som vill vara där. Och det blir lugnt när man slipper kämpa för det.
Mm. Tror du att de här människorna som allierar sig med teaterchefer gör det för att kunna bete sig hur som helst?
Nej, tror jag inte.
Bra. Då vet du det.
Inte alls.
Nej.
Men däremot tror jag att, och där har jag ju själv också varit, att man vill vara nära en teaterchef för att få bra uppgifter.
Mm. Mm. Ska vi se om vi har någon mer punkt på den här listan då?
Det är en rolig lista.
Tycker du?
Mm.
Ja, bra.
Några jobbiga namn.
Ja, men det ska det vara. Lite friktion.
Mm.
Fast du duckade ju jobbigaste ju. Helt.
Tyckte du?
Ja, men du sa ju bara skådespelare.
Ja.
Ja, men det är okej.
Ja.
Nästa och kanske sista punkten. Drömmar och framtid.
Mm. Drömmar. Jag vill fortsätta skapa. Och vara en del av ett kollektiv.
Mm.
Och vara kreativ. Ha tid och balans i mitt liv. Resa. Mm. Det är också kluvet nu med klimatångest. Och... Mm.
Allt är kluvet.
Allt är kluvet. Mm. Komplext.
Inget ska vara lätt.
Men jag älskar att åka tåg.
Mm.
Så för mig är det väldigt skönt.
Då föreslår jag en tågluff genom hela Europa.
Fast jag gillar inte att vara smutsig. Kan du lösa det här?
Återigen, kluvenheten.
Ja.
Man måste inte vara smutsig för att man tågluffar. Du kan ju lyxtågluffa.
Kan man?
Ja,
kan du berätta för mig hur man gör det? För det ska jag gärna göra.
Jag tror inte tågluffa innebär det som först kommer i ens huvud. Att man ska bo i tält och så här. Jag tror bara att ordet är att man åker runt liksom och besöker många städer.
Mm.
Så du kan ju lika gärna bo på hotell i varje stad.
Men så ska man åka tåg. Vet du vad jag ser framför mig? Så här, tovigt, lite flottigt hår. En smutsig ryggsäck. Så här, jag är ju så här livrädd för bedbugs och sånt där. Dra på mig ohyra, va? Det är skräck. Så jag skulle förmodligen sitta så här i plastmundering med en liten hård väska i knät och titta på alla som om de är livsfarliga. Nej, men tågluff.
Nej, okej. Okay. Jag försökte hjälpa dig där med din klimatångest, men det är sådär.
Nej, men alltså... Ja, jag får fundera på det.
Mm. Du... Nu har vi ändå suttit nästan en timme.
Wow.
Ja. Vad bra vi skötte oss trots förutsättningarna.
Det är kanon.
Ja.
Så trevligt.
Verkligen.
Ja.
Har du något du vill tillägga som sista slutvisdomsord innan vi tackar för oss?
Var snäll.
Mm. Eller hur?
Ja.
Ja. Och titta på heder.
Såklart.
Ja.
Tack.
Ja,
var snäll och titta på heder.
Så det blir en säsong 2.
Ja.
Hjälp till med det.
Ja.
Tack så mycket för att du var så fin med min försening och för att du var så fin i den här intervjun.
Tack för att du var så fin.
Mm.
Hej då. Och ärlig.
Äsch då. Hej då.
Hej då.